Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström.
Och med mig Magnus Johansson.
Och exakt vilka Lucio Fulci-filmer är det vi ska prata om?
Vi ska prata om The Black Cat från 1981 och A Cat in the Brain från 1990.
Ett litet Fulci-katt-tema med andra ord.
Ja, spännande. Har du någon relation till de här två filmerna?
Jag hade aldrig sett The Black Cat förr.
Nej, okej.
Hade du någon stark relation till den?
Nej, det hade jag inte. Jag tror att jag såg den när jag köpte den här Arrow-boxen som var om lite katt-tema.
Ja, just det.
Mm. Hade den och, vadå? Your Vice is a Locked Room? Nej, det är den andra som...
The Strange Vice of Mrs. Ward?
Ja, någon av dem är det som ska vara en katt-tema på. Hur som helst. Jo, jag såg den då. Ja.
För mig har det varit den som har fallit bort lite grann av Fulcis så här, klassiska period. Från typ 79 till, vadå, 83 kanske.
Ja, precis.
Han gjorde den här samma år som The Beyond och House by the Cemetery.
Ja, okej, okay, just det.
1981.
Mm.
Men den kanske inte var den som dök upp på de här VHS-erna som cirkulerade. Och vissa av de här fanns väl hyra till och med, eller?
Ja.
Eller cirkulerade de snarare lite i andra hand?
Jo, det var nog mer så, tror jag.
Och då var det ju snarare House by the Cemetery och kanske The Beyond. Det var inte den här.
Ja, precis. Och så Zombie Flesh Eater.
Ja, framförallt. Men, ja, kanske. Precis. Och kanske i en andra våg var det New York Ripper, Manhattan Baby, vad heter den? City of the Living Dead.
Just det.
Men den här var inte ens med i sorteringen där, för min del.
Nej.
Och det kanske är därför den har lite grann fallit i glömska. Jag har ganska många luckor i Fulci, ska jag säga. Alltså framförallt både 70- och 80-talet. Jag har sett klassikern och någon till.
Men det är nog lite så. Alltså, han gjorde ju väldigt mycket film också.
Jo.
Så jag brukar samla på med allt av vissa regissörer. Men det är ju liksom så här 18 filmer kanske. Men Fulci har ju typ 60-någonting som han har gjort. Så att, och verkligen i olika genrer också.
Men någonstans känns det som att kanske att jag borde ha sett den här.
Ja, precis. Jo, exakt. Jag sitter och får panik över att, så här, vänta, i den här videon på YouTube när vi går igenom mina VHS-er.
Ja.
Fanns den faktiskt där eller inte? men.
Kan den ha gjort?
Den är ju spännande. Alltså, det är ganska kul att gå igenom IMDb på den, tyckte jag. För jag var lite så här, vi pratade i förra avsnittet där vi pratade om Fulci lite grann och försökte söka efter hans liksom crew, vilka gör grejen på något sätt.
Mm.
Hittade väl att den här fotografen är väldigt, väldigt bra att ha med sig.
Sergio Salvati, eller vad heter han, va?
Precis. Mm. Och då såg jag att manus har Fulci och en Biagio Proietti, kanske, skrivit. Och den här Biagio har också skrivit två giallos som jag tyckte var riktigt bra. Death Occurred Last Night och The Killer Reserved Nine Seats, vilket är en film som vi ska se på podden en gång.
Mm. Jag vet att du har pratat om den. Jag har inte sett den.
Yeah.
Nej, men alla pusselbitarna är väl här?
Ja, exakt. För att kunna göra en bra film. Ja. Jo, absolut.
Och att den då är inspirerad av Edgar Allan Poes berättelse om en svart katt.
Mm, just det. Alltså nu började vi ju lite mer med folk. Så jag tänker också nämna att musiken är gjord av han, Brian De Palma, kompositören. Vad heter han då? Pino...
Donaggio.
Donaggio, ja precis. Vilket man kan höra ibland och höra samma referenser som lite Hitchcock ibland i den här filmen.
Det är ett mer klassiskt score än vad man kanske vanligtvis kan förvänta sig från en Fulci-film.
Ja, precis.
Men om vi ändå pratar om folk då, kan vi väl ändå riva av casten också? Ska vi inte göra det?
Mm.
För den är ju ändå också väldigt Fulci och så vidare.
Ja.
Kvinnliga huvudrollen spelas av Mimsy Farmer. Som är en klassisk sån här skådis. För mig är hon nog ändå mest Perfume of a Lady in Black.
Precis. Hon har ju en roll i Four Flies on Grey Velvet också.
Ja, men... Ja,
Dario Argentos.
Jag kan inte riktigt den filmen utan
till. Nej, exakt.
Nej.
Nej, den var ju länge borttappad. Ja.
Ska vi säga att den manliga huvudrollen kanske spelas av Patrick McGee?
Ja.
Han har vi nog nämnt tidigare. Han har varit med i någon annan film, några andra filmer vi har pratat om här. Jag kan inte minnas vad, men han är väl mest känd från Clockwork Orange kanske?
Ja, precis.
Någon Hammer-film är han med i. Först var Peter Cushing erbjuden den rollen.
Ja, det kan jag ju säga.
Men han tackade nej för att han kände en sån avsmak inför Fulcis sätt att göra film. Det var alldeles för våldsamt, blodigt och slafsigt för Cushings smak. Och det var även Donald Pleasence påtänkt för ett ögonblick. Men det landade på den här ganska slitna Patrick McGee. Han dog året därpå.
Ja, men precis. Jo, han är väl bättre än ja, men han är ett bra val, känner jag.
Ja, oja. Jag tänker att han kanske inte var i så bra skick, men det passar ju alldeles utmärkt i rollen han ska spela å andra sidan.
Verkligen.
Ja, för att fortsätta riva av några så här klassiker från den här typen av filmer. Dagmar Lassander från House by the Cemetery, Hatchet for the Honeymoon.
Ja.
Fantastiskt namn har hon. Al Cliver, som ju var med i Demonio, som vi pratade om. Han som blev i sin fina stickade tröja som blev mördad på båten. Han är väl även med i Zombie Flesh Eaters.
Ja, precis.
Och naturligtvis David Warbeck då, från The Beyond.
Precis.
Har jag missat någon viktig spelare här som bör nämna?
Nej, precis. Man kan se andra också från Fulci versus här också.
Men min första fråga till dig är, vad fan är storyn här?
Ja, vadå?
Det tog väldigt lång tid innan jag fick kläm på vad den egentligen handlar om.
Ja, exakt. Det är ju ett skeende. Ja, precis. Det är mer skeende än faktiskt story. Det är ju ingen som har ett faktiskt... ska någonstans på något sätt, känns det som, eller?
Nej.
Utan det är mer så här ett porträtt av en liten stad i princip, är väl det, som ska in här och framförallt då landa i den här äldre mannens hus med han och sin katt.
Onda katten som springer omkring längs de här kullerstensgatorna som hajen. Nästan att man förväntade sig de stråkarna skulle komma tuggande när den kommer. Alltså i first person, first feline perspektiv.
Mm. Och Mimsy Farmer, hon spelar en fotograf va, som...
snubbla in i intrigen.
Ja, exakt. Yep.
Ja, alltså jag hade väldigt svårt, kände jag redan medan jag såg den och förstå liksom vad karaktärer hade för anledning att vara på olika platser och vad som hände. Men det dör ju folk lite eftersom. Kanske inte är katten inblandad.
Nej, precis. Och ska vi luska i vad är det som händer.
Ja. Mm. Och Patrick McGee är ju inte trevlig.
Nej.
Ja, alltså du har redan nämnt den då. Sergio Salvatis foto är ju... nu är det ju där man inte var i Demonio, om vi ska referera till sånt vi har pratat om.
Ja.
För det här ser ju relativt fantastiskt ut.
Exakt. Ja, det ser relativt fantastiskt ut. Jo, absolut. Och det är så kul att se också när man börjar förstå att så här, ja, men The Beyond och så, att framförallt de här närbilderna på ögon och både människors och katters och så är riktigt fina här. Mm. Det är okej att göra snabba inzoomningar och sånt, om man kan göra det så här snyggt liksom.
De sitter.
Ja.
Jo, den klassiska Fulci-berättandet eller bildspråket med de här ögoninzoomningarna. Har det någonsin varit så här många?
Nej, det är väldigt mycket.
Visst är det här rekord för honom?
Ja, jo, nej, det måste det vara. Nej, men alltså det är kul. Alltså, jag tycker att det är kul. Alltså, det börjar en film som heter The Black Cat och så får vi följa i första person katten liksom längs gatan och så där, följa en person i någon slags, det känns som det är engelsk landsbygd någonstans, och som lurar sig in i en mans bil och får honom att köra av vägen. Och just de här liksom åkningarna från kattens perspektiv tycker jag är riktigt trevligt att se. Det är ju en annan vinkel man inte brukar se, och så de miljöer som finns då känns som de får en, ja, men ett annat perspektiv helt enkelt.
Jo, men det är nice att glida längs de här stenbeklädda gatorna, stenhusen. Det känns lite som Morden i Midsommar nästan. Fast vi ska åka där nere med en katt.
Mm.
Och ja, Det är ju små skeenden den här filmen består av. Jag känner den är lite svår att prata om. Utan det handlar om, ja men precis, först dör den man i bilen för att katten är där. Sen presenteras vi för det här paret som är på väg att leta sig iväg för att ha sex någonstans. Jag väljer i alla fall att hoppa dit att prata om den. För det är väl någonstans nästan en central scen.
Precis.
Den är ju, det ska ju som bara leda upp till ett dödsfall. Men egentligen här briljerar ju kanske filmen som mest i foto. Och att hitta en plats som känns rätt unik. Mm. Det är som ett välsnickrat, robust, stort båthus de letar sig in i. Och som vatten, vad ska man säga, hamnen inne i det där är fullt av svanar.
Ja, just det. Ja.
Och huset känns som, men det här, den här typen av byggnad har jag aldrig sett. För mig är ju ett båthus typ en skraltig lada ställd på pålar så att man kan dra in en eka i den. Alltså det, men det här känns här gediget. Och sen blir den så där Fulci-knäpp i det att de noga förklarar att ja, men vi kan gå in i det här rummet. Jag har en nyckel dit. Och det här är, de förvarar segel här inne. Så det är helt lufttätt. Men det finns ventilation. Så pekar de som på en, alltså det är ventilerat. Att, men helvete vilka snickrare de har använt. Som har kunnat spika ihop en träbyggnad så tät. Att den alltså inte släpper in luft om man inte på med hjälp av en luftkonditionering för in det.
Nej, exakt.
Det är suspension of disbelief här. Och då istället för att jag ska känna att bara, men fan vad dumt. Yeah. Så blir det ju lite det här, kanske medvetet att det mer känns skevt än att det känns dumt för mig.
Ja, precis. Yep.
Det här är en lite otrygg värld. Fysikens lagar är inte riktigt de samma.
Nej, exakt.
Och för,
nej.
För de blir ju instängda här. Och katten typ klöser sönder slangen för luftkonditioneringen på något vis. Mm. Och nyckeln bara försvinner. Så det är ju lite häxerier på gång.
Ja.
Så att det här unga paret kvävs ju. Eller vad det nu är då är som händer med dem.
Ja. Jo.
I ett tätt snickrat båthus.
Nej, men det är ju en cool scen. Det är ju att det, framförallt att båthuset är så cinematiskt. Det är det väl i allmänhet alltså, när man använder ett båthus på film. Det är en bra plats.
Mm.
Ja, och ja, nej, jag gillar den där. Jag tror att själva, ja, men världsbygget liksom som pågår här med katten som så här, ja, får en person att köra av vägen. Är det så här, ja, men körde personen av vägen eller for faktiskt ratten av sig själv liksom? Det vet vi inte riktigt, och det gör ju att det blir en magisk värld på något sätt, och det känns ju som att den här karn också, gamla gubben liksom, han är ju, vad heter det, synsk eller liksom vad det nu heter, och Så det finns ju absolut en aspekt av något övernaturligt. Mimsy Farmer, när hon, ja, inte när hon introduceras kanske, men hon hittar liksom en katakomb i en grav.
En av hennes första scener, den står lite så slappt öppen bara.
Ja, precis, en stor sten liksom, kistformad sten liksom på marken som har gått av, och så sen är det en trapp under den som hon går ner i och leds till en liksom tortyrkammare egentligen med skelett så här upphängda med kedjor och även på så här lite sträckbänkar och grejer.
Öppet för allmänheten.
Ja, exakt, det är ett väldigt konstigt ställe alltså, vad är det för någonting? Och så sen det är ju där liksom första ledtråden kommer då, att hon hittar en mikrofon där inne som leder till den här gubben då som försöker prata med de döda.
Mm.
Ja, ja, men jag hänger ju med på, alltså inte med vart vi ska, men jag hänger med in i världsbygget här.
Mm, mm.
Jag tycker att det är rätt kul, och att bygga in lite teknik i det och sånt där också. Det är lite kul. Allmänt så känns den, det är ju framförallt det här, ja, men cinematiska fotot, den här musiken också som är rätt stor med stråkar och sånt. Det känns som att den drivs mycket av musiken, den här filmen.
Ja.
Väldigt klassisk så här skräckfilmsmusik som för filmen åt det gotiska hållet.
Jag satt och tänkte ganska mycket på att det skulle kunna vara någonting ur en Hammer-film.
Exakt. Jo, det känns som att det är det som flörtas med här. Ja, och så kanske man kan tänka, på ett sätt så börjar jag tänka på de här folkhorrorboxen också på något sätt. Att det här landsbygden och det är lite Hammer-inspirerade, men det känns också lite som att här i just det här byn så finns det någon slags hemlighet eller någon varelse liksom som... Mm. Som har funnits för evigt och kommer att finnas för evigt på något sätt. Det är någonting med att det är lite hemlighetsfullt. Man kan ju tänka Lovecraftian också. Men där brukar jag vilja tänka, i alla fall nu när vi har sett lite saker när man är lite äldre, att så här, ja men Fulci har ju ett eget sån.
Ja.
Det blir en egen världsbygge, ett eget sätt att se på världen som är häftigt liksom.
Den luktar väl lite Lovecraft.
Ja, jo.
Och jag tänker kanske framförallt de här filmerna han gjorde 1981, The Beyond och House by the Cemetery. Att det på något vis har samma andedräkt som någon uråldrig ondska som alltid kommer att finnas där. Och det vi kan förnimma av den är bara någon ondska som uppstår just där och då. Om det är Dr. Freudstein eller om det är en ond svart katt. Det kan mycket väl vara samma kraft.
Ja, precis. Nej, det är klart att det finns inspiration där. Alltså hela Beyond är ju också Lovecraftian på många vis.
Men lite grann så tycker jag ju ändå att filmen plågas av att den inte har så hemskt mycket att berätta.
Mm.
Det blir lite grann att följa med ett halvsömnigt detektivarbete. Vart är det här paret som försvann? Vad är det här för mikrofon jag hittade? Hur elak är Patrick McGees karaktär? Den har formen och många tankar är jättegoda. Mm. Men den är inte riktigt fylld med någon intrig som är tillräckligt knäpp eller har tillräckligt driv för att riktigt komma i närheten av dem. Nu blir det att jag kommer att jämföra med House och Beyond här. Men å andra sidan kan jag tänka, men okej, här har man valt att göra det till en mer nedtonad berättelse. Den ska inte vara en lika så här, febrig, galen historia, utan någonting annat. Och det måste den ju också få vara, men ja, det blir lite för mycket av karaktärer som står och funderar egentligen.
Mm.
Och jag blir aldrig riktigt klar på vad det är de försöker ta reda på, om jag ska vara ärlig. Även om, och David Warwick, det är klart man blir glad när han dyker upp. Mm. Kommer in lite grann som någon specialpolis nästan.
Yeah.
Det känns också som att de har kastat in Warbeck bara för att här har vi honom nu. Se om han kan få liv, få historien åt något håll. Men han hamnar också in och led av karaktärer som mest bara väntar på att handlingen ska ta fart.
Mm.
Även om jag ändå måste säga att stunten när han blir påkörd av bilen är skitbra.
Ja, riktigt bra. Alltså det blir ju en film lite grann som, alltså i och för sig, The Beyond har ju sådana snuttar också, att den är fragmentorisk eller vad man säger.
Uh-huh.
Också att så här, det är lite set pieces som händer lite då och då. Det känns som att den här har ganska mycket av det. Det som får mig mycket mer på båten här, det är ju att, ja men det är nog framförallt att det är så väldigt snyggt hantverk. Alltså det är ju framförallt det när man ser, ja men det är ett samtal mellan det här mediet, liksom gubben och Dagmar Lassanders karaktär. Och de står på varsin sida av en träport med en spricka i. Det är väldigt snyggt fotat, även om hon är lite översminkad där. Men det är väldigt, väldigt, väldigt snyggt gjort. Jag gillar bilder också när gubben här går omkring i sitt hem och så ibland så går han bara in i ett rum som man bara, vart är de nu? Och hur tusan fick de tag i det här rummet?
Ja.
Som man bara lite snabbt går igenom.
Man bara, hus han bor i.
Mycket snyggt. Det som slog mig var lite så här, ja men den här hade jag nog inte gillat så mycket när jag var 16-17.
Nej.
Utan det är någonting som kryper på mig nu, känner jag. Att så bara, ja men det känns lite mysigare nu, tror jag. Jag tror att den skulle behöva vara lite mer så här chockerande, snabb eller så här.
Lite det jag gapar efter att jag vill ha här. Eller kanske det jag saknar.
Exakt. Ja, men det här murriga liksom England och det Det är, ja men det är lite kul liksom, tycker jag, lite mysigt, framförallt för att det är fotat så bra och så är det ganska trevlig musik. Det är lite, lite kul, alltså. Ja, för jag börjar tänka på alla referenser och så, vad är det här för film liksom? Mm. För det är ju inte bara The Black Cat av liksom Poe, utan helt plötsligt fick jag lite så här Exorcisten-vibbar ett tag, för hon går ut, Mimsy Farmer går ut och så står hon liksom utanför gubbens hus ett tag vid en bil i dimma, nästan svartvitt liksom, och man bara, ja men det här, hon är ju Max von Sydow här. Och så i typ nästa scen så vaknar hon av att hennes säng börjar skaka och det blåser inomhus. Mm. Och jag bara, okej, japp. Här är lite flört. Ja, men Exorcisten.
Du sa någonting där att den här är ju också, precis som The Beyond, ganska fragmentarisk.
Ja.
Men att The Beyond kanske hålls ihop som en febermardröm.
Ja, exakt. Just det.
Så spelas det ju den här mer som ett lågmält mysteriedrama.
Ja, exakt.
Så det handlar ju om att vibba in på lite olika våglängder för att få ut någonting av dem. Jag tyckte om att vara i den här filmen. Jag tyckte om den tillräckligt mycket. Men kanske att jag lite för mycket satt och väntade på mer galenskap helt enkelt. Att den kändes lite torr.
Mm.
Men för att säga det ännu en gång, fotot och kanske framförallt det jag blev övertygad om när jag hade sett den här, att ingen kan fota trä som Lucio Fulci.
Nej.
Det är någonting, eller om det är Salvati som är grym på det, men det är just någonting med hur han kan fota trä. Mm. Du nämnde den här träporten till exempel, eller en trä med lite spindelväv på, en gammalt rustikt trä, ser aldrig så tilltalande ut som i en Lucio Fulci-film.
Nej, exakt. Ja, det känns lite kul med att när jag tänker på Lamberto Bava ibland, så tänker jag att så här, ja, men han är väl kanske närmast Fulci av de här nya regissörerna som kom där vid 90-talet liksom, och vill gärna vara i lite dammigare miljöer sådär.
Mm.
Just det här världsbygge-grejen, det här lite Lovecraftian, eller liksom när Fulci bygger mytos. Något som jag verkligen gillade och fastnade för, det var att den här kattens silhuett liksom.
Skuggan av den hängda katten.
Ja, exakt. Att det bränns som fast inverterat på väggen.
Ja.
Det tyckte jag var väldigt mysigt alltså. det är mycket trevligt så här. Det är lite så här. Jag har inte läst mycket Lovecraft, men det ekar lite grann om någonting med svampar i en viss form nere i någon källare.
Mm.
Som jag läste någonting om. Det är en häftig tanke liksom. Och det är väl det som är Beyonds stora grej också, att mytosen blir så stark och mystisk fortfarande liksom. Det är inte bara förklarat, utan ja, så här kan det bli. Och det är väl där kanske att man får lite folkhorror-vibbar också.
Mm.
Just kanske i att det här har jag inte riktigt sett. Det här måste vara någon folksägen från något annat plats liksom, där jag inte har varit.
Jag tror att ganska få personer skulle hålla med mig i beskrivningen som det här som ett lågmält dramamysterie, om man bara satt och såg den. Men det är alltså i relation till The Beyond.
Ja, jo.
Inte i relation till Blue Valentine eller någonting.
Ja, A Cat in the Brain då? Har du någon relation till den?
Jag har ett ganska tydligt minne av att du, jag och Johnny såg den hemma hos dig någon gång. Alltså att du hade den, kanske var det DVD, men förmodligen var det VHS.
Ja. Yeah.
Och att mina intryck av att ha sett den då var dels att jag tyckte om den.
Mm.
Och dels att jag hamnade i ett läge där jag i princip blev helt avtrubbad av allt slafsande.
Yeah.
Att den någonstans kanske är peak Fulci, släpper alla hämningar.
Mm. Yeah.
Det är väl min relation till det, men att det här måste ju vara en bra bit över 20 år sedan jag såg den. Sen har jag haft den på en DVD som jag köpte, en ganska fin utgåva, dubbeldisk, någon intervjuer och så på den. Men jag hade inte ens plastat av den, fick jag göra nu.
Det är väl en sån där film som man ser och så sen drar sig för att se igen sen.
Ja.
Jag och en polare brukar liksom när när vi nämner den så brukar vi skämtsamt prata om Mr. Fulci. No, please Mr. Fulci, no. Why Mr. Fulci? Det är lite det den här filmen är. Det är minnet av den för mig. Jag säger bara, åh shit, vad är det med den här mannen Fulci? Och han börjar bli gammal, han håller på och sjuk. Och så gör han den här filmen med sig själv i huvudrollen som Dr. Lucio Fulci.
Regissör som far illa av all skräck han har gjort.
Ja, exakt. Hur står det till Mr. Fulci?
Ja. Den kallas ju även för Nightmare Concert.
Just det. Vet du vad jag måste... Ja, men kör vad den handlar om först.
Nej, men det har vi väl egentligen redan sagt.
Ja, det kanske vi har gjort.
Det som händer är att han går till en psykiatriker för att ventilera sina bekymmer han har över hur hemsk han eller hans filmer är. Vilket leder till att den här psykiatriken får för sig att mörda människor och skylla på honom.
Ja.
Roll Call är att den är skriven av Fulci. Den är skriven av någon som heter... måste jag ta upp mina papper? Antonio Tentori, som bland annat har skrivit Dario Argentos Dracula 3D.
Mm.
Och Giovanni Simonelli, som när jag snabbt hastade igenom hans manus resumé, otroligt omfattande. Och det var Tentoris också. Men Simonelli hade skrivit Seven Deaths in the Cat's Eye, som var den jag vet att jag har sett någon gång. Så båda de här två filmerna, alltså han är ganska meriterade manusförfattare trots allt.
Ja, precis.
Men sen är ju frågan, hur mycket av den här filmen har de skrivit? Och hur mycket av filmerna som det klipps in från har de skrivit. Exakt. Vem vet? Jag har inte gjort någon djupare research än så.
Nej, just det.
Men vad sa du? Du ville göra någon poäng här tidigt.
Ja, alltså, det är lite underligt nu när jag har börjat liksom se Fulci igen. Det var ganska länge sedan. Det var liksom gymnasiet och så. Det som har hänt är väl att så här, ja, men förut så var det ju de här VHS-erna och så. Och det var väl på engelska oftast, italiensk film. Jag har sett ganska mycket nu och bytt till italienska liksom. Jag ser allt på italienska. Men nu när jag satt mig och såg lite Fulci-filmer så stannar jag kvar på engelska.
Mm.
Jag vet inte hur du gjorde.
Nej, jag såg båda de här på engelska. Det kändes på något vis att det är så jag är van att uppleva dem.
Ja, exakt. Visst är det så. Det är någonting med Fulci också. Alltså rent så här, man ser ju att de ofta pratar engelska också, skådisarna. Så att munrörelsen är ju i linje med dialogen. Så att, men den här var lite svårare eftersom att det skulle handla om Lucio Fulci här. Men jag såg den på engelska ändå.
Jag läste det om den att tydligen hade han inte riktigt full tilltro till sin egen skådespelarkapacitet. Så även i den italienska versionen är han dubbad.
Ja, okej. Okay. Mm-hmm.
Den här har beskrivits någonstans som en... Fulcis version av 8,5. Fellinis självreflekterande klassiker från mitten av 60-talet där han vandrar runt och funderar över sig själv som film, hans filmer och hans skapande och så. Och på papper någonstans, på papper är alltså 8,5 som en skräckodyssé av och med Lucio Fulci. Kanske världens bästa film.
Ja.
Det är otroligt tilltalande idé för mig. Det vattnas lite i munnen av tanken på hur grymt det skulle kunna vara.
Jag tänkte på en annan italienare som vi har sett en film av som gör det här också. Luigi Cozzi gjorde ju den här Blood on Méliès Moon.
Jag tror att han Tentori är med i den för övrigt.
Ja, okej, okay, just det.
Eller inblandad i alla fall.
Mm, så är det här Cozzis version. Är det Cozzis version av den här så tycker jag att Cozzi verkar mer mysig. Som en mysig person. Och Fulci verkar ha, ja, lite att ta tag i.
Han jobbar med saker.
Ja.
Så filmen bygger ju ganska mycket på att Fulci under inspelningarna av en film vandrar runt och ser flashar av mord som begås.
Mm.
Inbillade eller inte. Och mitt i det här vandrar det runt en bindgalen psykiatriker och mördar prostituerade och annat löst folk för att ta ut sina egna frustrationer på sin hustru. Eller kanske så småningom dölja mordet på sin hustru i serien av de mord.
Mm.
Så någonstans är det ju lite klassisk soppig giallo också.
Just det. Ja.
Men minnet av det är ju Fulci som vandrar runt och ser lite vilsen och olycklig ut.
Mm.
När han konfronteras med, vad har du gjort egentligen?
Ja.
Jag roade mig bara med att skriva ner filmerna som det klipps in ifrån.
Ja.
Alla är inte Fulci-filmer. Och få av de här har man hört talas om eller sett.
Ja.
Bloody Psycho.
Mm.
Il Fantasmo de Sodoma.
Just det, Sodomas Ghost.
Ja, det är en Fulci-film i alla fall.
Mm.
Hansel Gretel, det är också en Fulci-film från samma år eller året därpå. Mm. Massacre, The Murder Secret och Touch of Death.
Mm. Och den står i hyllan, såg jag. Men den har jag inte sett.
Nej. Alla är från så här 88 till 91 eller något sånt där. Så det var ju filmer som han antingen gjorde själv eller som jag antar låg under samma produktionsbolag så han hade möjlighet att låna scener från dem för att klippa in.
Jo, precis. Jag tror att han har credit på många av de här filmerna. Alltså som, ja, olika saker, producent och liksom...
Andlig rådgivare.
Ja, precis. I princip. Jag tror han stod som faktiskt rådgivare någon... På Don. Ja. Nej, men det är ju, jag tror att minnet kvarstår ju att, vet du, just Fulci när han börjar så här förstå att han inte kan äta kött längre, liksom blir serverad filéer och råbiff och han bara nej, 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 det där går inte, och blir störd av sitt egen gore-effekt och så. Där börjar väl den här grejen med att alla säger Mr. Fulci hela tiden.
Mm.
Precis som vi gör när man tänker på den här filmen. Det är mycket, Mr. Fulci, vart ska du någonstans? Varför går du härifrån? Ja. Eller, ska du inte hjälpa mig som du brukar göra nerför någon trapp och sådär?
Ska du inte regissera filmen, Mr. Fulci?
Ja, exakt.
Och ibland Dr. Fulci.
Just det, och det är väldigt tydligt att han har med sig någon producent eller någonting, som någon kollega, och för han säger Lucio.
Mm. Det är den unga killen i kostym.
Ja, precis, just det. Det är en som får göra det. Jag tycker att det är, alltså, det är konstigt. Det som man får en bild av, om man ska tro att det här har någonting med Fulci att göra och hur han gör film, så tycker jag att man börjar se att han mer är så här, ja, men en teknisk, liksom robust, liksom någon som kan bara få saker gjorda, liksom bruksregissör på något sätt. Det är inte, alltså, samtidigt som filmen handlar om det, men det är inte plågad artist eller liksom som vi får se, utan det är en, ja, men vi behöver någon som regisserar det här. Ja, ja, jag kan göra det.
Jag är rätt bra på det.
Ja, exakt. Men då att när han väl då får lite problem med saker och ting, att då går han lite över gränser och börjar prata om hur mycket sex och sadism och liksom fortsätt och det ska vara tortyr och orger och grejer liksom. Och då känns det som att han spelar en bild av sig själv som kanske kommer till vad pratar han om. Alltså är det så här... Journalisterna, är det liksom recensenter, är det kritiker, eller är det... Ja, men
ja, men precis, vad är publikens uppfattning om en man som gör de här filmerna?
Mm.
Att han fingrar lite grann på det konceptet.
Ja,
medan, som du säger, ja, han jobbade med det här. Det här var hans jobb. Han gjorde film. Han var ganska bra på det.
Ja.
Men samtidigt var det ju en mycket, mycket plågad man som brottades med olika typer av ohälsa och sorger genom livet.
Mm.
Men det var inte därför han gjorde film.
Nej,
alltså,
exakt.
De här parallella spåren. Det var man kan vara plågad och göra film utan att man är en plågad man som gör film.
Exakt. Nej, han pratar ju om det, alltså att han bara, ja, jag är en regissör som har hamnat i skräckfilmsträsket i princip. Nej, det säger han inte, men i den genren liksom.
Mm.
Och det är det som jag gör liksom, säger han i början, innan han blir den galning som vi vill ha, eller jag vet inte.
Och någonstans så är han ju i slutändan där han är hemma.
Mm.
Är det inte det som är slutknorren?
Just det.
När han åker iväg på båten som heter Perversion, för övrigt.
Ja.
Ja, alla tankar och idéer som eventuellt finns här är ju inte väl artikulerade eller kanske helt igenom. Man har inte tänkt hela vägen, eller Fulci har inte tänkt hela vägen, men det är lite oväntat att att man 90 gör en så här meta berättelse om sig själv.
Ja. Jo, definitivt. Alltså, det är väl klart att så här, Argento till exempel, han drar väl in sig själv i vissa skeenden och döljer sig bland folk liksom, i Tenebrae till exempel eller så. Det finns ju vissa tillfällen där han kanske pratar om sig själv, men här blir det ju ganska tydligt.
Jo.
Samtidigt alltså, nu blir det överanalyseringsmange och jag kan inga svar här, men ibland får man bara en känsla. Och när jag var och vandrade i så bara, ja men är det så här enkelt? Är det bara liksom, ja men det är vad publiken tror vill ha eller då kritikerna tycker om någon som Fulci. Är det bara det som man går igenom? Själv så tycker jag att det är så mycket som har med nazister att göra i den här filmen också. Så jag bara, vänta, vad är det här om? Alltså, är det någonting om Tyskland, något Italien? Är det något om andra världskriget också i den här filmen? Men jag kan för lite.
Ja, italienska fascismen här.
Ja, men att, ja, precis. Att det är någonting här som dras paralleller till som jag inte ser, som jag inte förstår. Ja, men han har ju ett tysk klingande namn också, den här psykologen också.
Ja.
Det kanske är något där.
Kanske inte. Vi låter det bara hänga där.
Kanske ser det. Mm.
Kanske är det också bara så att Lucio Fulci alltid har känt en avsmak.
Mm.
Delar av honom har känt en avsmak för sig själv och för skräcken, för våldet han har slängt upp på duken i årtionden vid det här laget.
Mm.
Det är någonstans även så fantastiskt att få sitta och fundera på de här sakerna i en lågbudget Fulci-film.
Mm.
För den här är ju några snäpp ner från, jag menar, The Black Cat eller The Beyond eller klassikerna.
Ja,
det märks ju att italienska filmindustrin för de här exploitation, skräck är på nedgång. Även om jag tycker att den här håller kanske uppe lite bättre än vad Demonio gjorde. Han gjorde samma år.
Ja, det är ju lite mindre scener att filma, I guess, också. För det är så mycket lånat, men det är ganska kul att se inklippningen också. Det känns som att han har haft ganska kul med att så här, jag ska stå och titta på den här scenen framför ögonen på mig, så att jag måste också ha lite träd bakom mig eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja. Det verkar vara en ganska kul övning. Jag fick också känslan ibland att så här, men vänta, är det bara så här, men de här filmerna gick ju inte så bra. Det finns ganska mycket material där att klippa ihop en till film med. Och jag är ju, om jag är med som huvudroll, ja det blir jättebilligt. Så vi gör det. Det är lite så här, vad heter den? Silent Night, Deadly Night Part 2.
Uh-huh.
Där de fick filma någon liten scen extra. Och så sen blev det en film av det. Man kan också se det som att det är det som händer.
Och det är inte omöjligt att det är så cyniskt.
Nej, precis.
Det ska vi inte hålla för osannolikt. Men det är ju någonting med sättet den är gjord på, där han bara vandrar runt och liksom drabbas av scener.
Mm.
Det är någonting som blir lite mardrömslikt över att han bara kan stå i samma rum som någon som blir mördad.
Mm.
Men kan ju bara stå där och titta på det, eftersom de har klippt ihop två olika filmer.
Mm.
Så han står bara där och betraktar det på det där lite uppgivet, olyckliga, vilsna sättet.
Mm.
Och han kan inte varken ingripa eller se mördaren, som ju rimligtvis borde stå en halv meter åt sidan.
Mm.
På ett sätt är det här en styrka, tycker jag. Att det skapar den här känslan man kan få i en mardröm av att man kan inte riktigt styra allt. Man har lite grann tappat kontrollen över blickriktningar och man kanske är delvis förlamad eller någonting.
Mm.
Och delvis är det ju en svaghet i att passiviteten här blir lite tråkig.
Mm.
Det är inte alltid jättekul att titta på Lucio Fulci som tittar på film.
Nej.
Så beroende på vilket humör man är på så kan man se det som en styrka eller som en svaghet, men det övergripande blir ju kanske att det blir en smula sövande.
Mm.
Medan det i stunden kan vara lite effektfullt att se någon som bara kan hjälplöst stå och titta på när någon blir ihjälhuggen. Och klara inte ens av att titta upp för att se vem det är som gör det.
Jo. Nej, alltså jag tycker att den är, alltså det är ju en spännande film på det sättet att den är lite knäpp, alltså. Det är väl det bästa bästa med den, att det är Lucio Fulci som verkligen bara goes bananas, och om man tar den literally liksom så är den ju sorglig på något sätt också och skrämmande, och det är ju en film som, om man bläddrar bland Fulci-filmerna, så bara, nej men den där är lite jobbig att se. Så jag väntar, jag ser något annat liksom. Ja. Det är någonting som känns lite jobbigt med den. Det var väl kanske inte lika jobbigt den här gången, det kan jag inte säga. Men första gången så var det så här bara, oj, jaha, jag gillar hans andra filmer. Ska jag göra det? Ska jag se på skräckfilmer överhuvudtaget? Nej, men någonting som jag verkligen uppskattade den här gången, bara en liten detalj som dök upp, det var mest för att jag kände igen skådespelerskan. Det är en sjuksköterska hos den här psykologen som...
Är det hon som tror att hon kanske kan få en roll i en film?
Ja, just det kanske hon är. Ja, 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 precis. Jo, hon spelas av Paola Cozzo, och hon är med i Demons och även Demonia som vi såg. Men i förbifarten liksom så kallar hon Fulci för ett äckel i slutet av en scen.
Ja.
Bara, vilket jävla creep. Och så sen, ganska tidigt i filmen, och så sen just att han hamnar på den här båten då med henne runt armen liksom.
Och båten och, heter Perversion.
Ja, precis. Och hon är jätteglad att vara med honom där. Hon kanske har fått en filmroll, I guess. Jag vet inte. Det är lite oschysst. Men det gillade jag. Det var så bara, vad fan.
Är det lite självutlämnande eller är det lite hatiskt?
Jag tänker alltid på det är en av de här manusförfattarna som har, jag såg en intervju med, som hade skrivit för Fulci och Argento, det här har jag säkert sagt i podden förut, men han sa att skillnaden mellan Fulci och Argento är att Argento är rädd för kvinnor och Fulci hatar kvinnor. Så ja. Man måste skriva på det sättet liksom.
Så kan det vara. Den här filmen argumenterar ju inte emot ett sånt påstående i alla fall.
Nej, precis. Nej.
Men alltså du, det är ett ruggigt antiklimax på den.
Mm.
När den här psykiatriken avslöjas och bara producenten här eller vad nu är dyker upp och lägger armen om Fulci och säger det här kommer ordna sig.
Ja.
Nu är det över. Och så är det. Och så kommer den här lilla båt... påhänget.
Yeah.
Där var jag också bara, vill den säga någonting med det? Eller hade de bara, det var klart där, de hade inte mer pengar. Och det fanns inget annat att klippa till.
Nej, precis. Ja, det är klart nu.
Det är klart nu.
Yeah.
Nu är vi less.
Mm. Alltså, jag hade som dömt bort Cat in the Brain med att så här, nej men det där är för mycket liksom. Det är för mycket för jobbigt. att de bara har liksom klippt ihop de mest våldsamma och sexuellt explicit liksom scenerna ur vissa filmer, och så går bara Fulci omkring där och får ett nervsammanbrott liksom.
Ja.
Jag bara minns det som ganska jobbig film.
Jag minns den som nästan än mer slafsig än vad den var också, ska jag säga.
Ja, just det. Mm. Att han lägger till också. Det han lägger till är ännu mer slafs.
Ja.
Ja, jag menar, jag tror att jag bara var liten också och oerfaren samtidigt. Ja. Så just nu så känns den inte lika jobbig att se. Mm. Mer spännande. Vad kommer det av? Är det produktions... Vill de bara få ut en film eller...
Ja.
Vill han säga någonting? Och så vidare.
Och jag tycker, som jag sa inledningsvis, att själva idén med tanken på Lucio Fulcis 8,5... är så jävla äggande. Sen är inte slutresultatet det skulle kunna vara, såklart. Men tyckte den var oväntat lätt att ta sig igenom ändå.
Mm.
Det jag kände när jag hade sett den och började kolla upp det är från 6 andra filmer som de har tagit in klipp och så, att det känns som att skulle vi ha gjort vårt jobb ordentligt så skulle vi ha gjort 3 avsnitt först, eller kanske 2 med de filmerna.
Just det.
Och inte gå direkt i den här.
Nej.
Jag skäms lite. För det känns som en av de idéer vi... Hade vi varit lite yngre, hade det här varit för 5 år sedan, så hade vi fått en bättre uppbyggnad till det här. Precis, därmed inte sagt att vi inte kommer
nej.
Att göra det avsnittet.
Ja, precis. Jag tycker att The Black Cat förresten är... Alltså, det är en riktigt trevlig film. Alltså, det blev... En mycket trevligare film den här gången, framförallt. Jag vet inte, den kanske är lite så här, vad är du på för humör? Och vad såg du igår?
Ja.
Men jag hade väl en väldigt trevlig stund. I nästa avsnitt så kom vi inte fram till något, tror jag, än.
Nej, eller jag ställde en fråga och fick inget svar.
Exakt, exakt.
Så det får väl bli en liten överraskning då. För vi vet inte.
Nej, precis.
Ja, det blir inte Fulci i alla fall.
Nej, det blir inte. Men då hörs vi då.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej. Jag hoppas att det bara är i början. Jag vet inte vad det var. Jag upplevde inte att det krånglade.
Men det bara stannade till här.
Men inspelningen går, eller?
Ja, precis.
Ja, men då tar jag vid det jag vet vad det sista jag sa var.
Okej.
Och det var...
Vad var det? Hoppas det inte var en fråga till mig. Då blir det svårt.
Fokus.
Så.
Ja.
Yes.
Nu ska jag ta en klunk så jag samlar mig lite grann. Vi går vidare med den här energin in i avsnittet. Den är lite fnissiga.
Yes.